fascinating life. And I think it's led to this sort of like, I need a little me time to just be out here and make these paintings.
Daniel Fullers intryck är att Jane County idag lever ett ganska stillsamt liv i en lugn förort ungefär en halvtimme utanför Atlantas centrum. Hennes hus är fullt av katter och konst och tvn står alltid på med historieprogram om antikens olösta mysterier. Allt hon varit med om i sitt liv, allt hon upplevt, det hamnar idag i hennes konst, tror Daniel Fuller.
And I think all that life experience has just gone into these things that are so weird. They're so weird and cool and fun and inviting and bright and scary all at the same time.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi smör programmet är producent Erik Schelin, reporter Samanda Ekman och Petrina Hinas. Tekniker är Christer Orteg och Gustav Sondén och programledare jag, Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
Klockan är 3, nyheter. Det blir nyheter från Ekot. Ett 30-tal mobiltelefonmaster längs E22 har blivit utsatta för sabotage. Rapporter om sabotagen började komma in för ungefär en månad sedan, säger Roger Gustafsson vid Post- och telestyrelsen.
Man har haft sönder teknisk utrustning och det är allvarligt med den här typen av incidenter. Men vi får se på polisens utredning hur stora problem det här har varit.
Ja, polisen utreder nu angreppen mot 30-talet telemaster, av vilka nästan samtliga står längs E22 mellan Kalmar och Norrköping. SVT har granskat sabotagen och beskriver att angriparna inte stulit något, men klipper sönder kablar och förstör säkringar vid masterna. Statliga Teracom, som äger kommunikationsmaster över hela landet, ser enligt SVT hur incidenter som de här har ökat kraftigt i antal under det senaste året. Kriminalkommissarie Håkan Wessung är chef för grova brott vid polisen i Kalmar och leder en grupp utredare som arbetar med fallen i Småland och Östergötland. Han säger att det ännu är för tidigt att spekulera om motiven bakom händelserna och är även i övrigt förtegen om utredningen i stort.
Det handlar om mobiltelefonmaster, det är vad jag kan säga i nuläget.
Den här kopplingen till E22, vad kan du säga om den?
Det har jag inga kommentarer om. För detaljer från förundersökningen brukar vi vara försiktiga med innan vi har hela bilden.
Kriminalkommissarien Håkan Wessung, reportrar Anders Wennersten och vid P4 Kalmar Erika Norberg. En 22-årig svensk har åtalats i Danmark mot sitt nekande för att vid 5 tillfällen har rekryterat unga svenskar att begå mord, rapporterar danska medier. Mannen åtalas bland annat för att ha rekryterat de svenska tonåringar som tidigare i år dömdes till fängelse för ett mordförsök riktat mot ett MC-gäng utanför Köpenhamn. 4 av de planerade morden genomfördes inte eftersom polisen hann ingripa. I Norge har en tidigare överläkare dömts till 21 års fängelse för en lång rad våldtäkter mot patienter, rapporterar NRK. Läkaren dömdes för sammanlagt 70 våldtäkter. Polisen har beslagtagit över 6 000 timmar med videoinspelningar på kvinnliga patienter som blivit filmade av läkaren. I kväll och i natt får större delen av landet molnigt med en del skurar över Svealand och södra Norrland mer intensivt regn. Imorgon Götaland först lokala skurar men sen uppehåll utom i Skåne där det blir regnigare. Svealand molnigt och regn i norr, södra Norrland mulet och tidvis regn, norra Norrland mulet och regn som rör sig norrut.
P1 Sveriges Radio.
Sälar som knorrar. Och fiskläten. Veckans naturmorgon handlar om hur det låter under vattenytan. Och om problematiskt buller från oss människor.
Vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland. Och där har vi inte en enda tyst minut.
Naturmorgon på lördag 10:50.
Det är P1 ni lyssnar till. Det är fredag och det är den 6 juni. Det är alltså Sveriges nationaldag. Men det förändrar inte att vi nu direkt sänder från Studio 13 här i Radiohuset i Stockholm, Spanarna. Varsågoda, här är Spanarna i P1 med Kattis Ahlström och Spanarpanelen förstås.
Ja, varmt välkomna till oss där vi idag ska hissa flaggan och rulla ut röda mattan mot framtiden tillsammans med dagens illustra trio beståendes av Dilan Apak,
ja.
Hadar, skådespelare och ja, komiker.
Ja, det får man väl ändå säga.
Och jurist.
Ja, icke-operativ måste jag alltid
men
tillägga.
Men ändå.
Ja, ändå.
Snyggt på CV:t.
Lever upp rättssalen.
Ja. Vi har också Björn Edgren.
Jajamän.
Roligt att se dig igen.
Tack, detsamma.
Och här har vi en manusförfattare och vi har också en läkare.
Ja, men det stämmer. Ja. Icke-opererande kan man säga.
Ja, fast ändå alltid.
Ja, men om det skulle bli en kris, ett akut
då,
läge.
Då är jag redo med kniven, Göran.
Och sen väcker jag åtal.
Ja. Ja, exakt. Det var jag som är oduglig.
Nej, nej, du kan recensera det hela sen.
Göran Everdahl har man alltid nytta av. Journalist, podcastare och, vad är du med? Veterinär kanske?
Nej, jag vet inte. Alltså, recensent kan man ju faktiskt säga.
Ja, det kan man ju faktiskt.
Historiker är ju inte en skyddad titel.
Nej,
nej, jag kan låtsas säga. Jag kan vara en fuskhistoriker.
Det kan du säga, eller terapeut.
Men du, jurist är inte heller skyddad titel, så det kan jag också vara.
Nej, precis. Nej, just det. Tänkte inte på det. Jag är advokat som är det.
Hörrni, idag är det nationaldagen och nu när vi har en historiker här så tänkte jag att du kunde få redovisa vad det är vi firar idag, Göran.
Ja, det är flera saker. Det är dels att Gustav Vasa blev kung och dels den nya riksdagen 1809.
Vad duktig du är.
Applåder.
Ja,
fint. Jag är ju trots allt historiker. Ja,
helt fantastiskt.
Vad ni kanske inte visste, då, i skuggan här så står det att det är fruktens dag. Det är också sillen och potatisens dag.
Va?
Är det så att vi ska äta sill och potatis också på nationaldagen i frågan?
Också frukt?
Frukt.
Det kändes osvenskt.
Ja, ja, vilken slags? Alltså det är väl mer, kommer väl mer till hösten?
Jo, men det är ja, vi kan ju inte säga emot, utan nu är det fruktens dag.
Ja. Okay, vad är det som kommer med på hösten? Ja, frukt menar du kommer med på hösten?
Ja, jag körde tid, tänker
det är
jag.
Sant. Men i alla fall är det fruktens dag. Det är kanske att man ska ersätta det mot från godis och annat. Jag vet inte. Men hörni, så här är det ju, tänkte prata mer om, för jag läste en grej i tidningen Café, finns ju faktiskt fortfarande.
Ja.
Om att, jo men ni gör ju det.
Chockad.
Nej men den har funnits så länge.
Ja.
Det ser ut som fallen från skyarna. Den finns fortfarande.
Hur är det möjligt?
Nej då, inte alls. De har roliga artiklar om bland annat om att researrangören Sunweb har gjort en undersökning och frågat massa svenskar vad som är typiskt svenska vanor. Vilka svenska vanor folk tar med sig utomlands. Mm. Vi kunde prata om det nu när det är nationaldag, det är typiskt svenska. Ja. Vad tror ni att det kan vara på topp, den svenska vanan?
Bryggkaffe.
Hej. Tänker jag vanor.
Att stå i kö.
Bravo!
Ja. Mm.
Det var nämligen såklart. På första plats, 56. På andra plats.
Uppslitande familjegräl.
Den är inte med, men den finns säkert. Klagar på andra svenskar var på andra plats.
Aha.
Jag tycker att de kommer ut tidigt och tar platser. Ja, och ni vet, lägger handduken och paxar.
Det är roligt.
Men är det typiskt svenskt att lägga handduken eller att bara störa sig på det? Tror ni?
Jag tror både
precis,
och.
Det måste ju vara
jag tror att det är liksom, ja, två enheter där i en dödsdans.
Ja.
Ja, och sova uppe tidigt. Just för att fånga så mycket sol som möjligt.
Ja.
Nej, så nämligen att handduken ska fånga så mycket sol.
Precis. Och du har rätt där faktiskt, därför att på tredje plats kommer bränna sig redan första dagen.
Ja.
Det gör 39%. Sen är en annan som jag tycker är jätterolig på 28%, det är att man håller koll på värdet hemma.
Det känns verkligen jättesvenskt.
Det är för man gottar sig riktigt. Kolla, nu har de 12 grader och regn. Vet du.
Ja. Det är väl ont.
Eller är förbannad. Kolla, nu har de 25 grader och
det
regnar.
Det är alltså varmare hemma.
Då tycker man att det var helt meningslöst att resa iväg.
Visst.
För det betyder så mycket. Sen har vi förstås klaga på svenska kronan.
Men det känns lite nytt, eller?
Ja, fast ja, inte i år. Alltså kronan går ju som tåget plötsligt.
Ja, i och för sig, ja.
Men det släpper vi kanske efter som en gammal vana. Och sen så är det faktiskt just att man klagar på det varma vädret.
Det men det känner jag igen mig i faktiskt.
Sen kommer kaffet. riktigt kaffe, Göran.
Nej, men kaffet var där och bubblade i alla fall.
Ja, och sen någon som rafsar runt efter svenska produkter i hyllorna. Mm. Det var nog mer förr också, för det är inte lika många som gör längre. Bara 5%.
Ja, vad skulle det vara som man vill gärna köpa?
Ja, det är gott.
Nej, men, ja,
ja. Och andra smör- och rapsblandningar.
Okay. Men jag skrev en artikel en gång om den första svenska charterresan. Nu kommer jag inte ihåg bolaget, men det var på 50-talet till Mallorca. Och det var mellanlandning. Alltså det tog nästan ett dygn att ta sig till Mallorca från Stockholm. Och då var det arrangerat så att på varje sittplats i planet så fanns det ett kilo frystorkat svenskt kaffe. Oh, alltså att man inte skulle vara utan när man väl nådde sin destination.
Ett kilo. Kul, ja.
Det är ett helt otroligt kollektivt beroende vi har av kaffe.
Ja, alltså. Ja, ja. Det är en drog.
Ja, det är en drog som vi älskar.
Som vi tycker så mycket om.
Ja. Som ruinerar oss
dessutom, just nu. Så dyrt som det är. Men du, Göran, känner du dig sugen på att ge dig ut i lekan?
Ja, absolut.
Varsågod.
Och jag är faktiskt lite högtidsanpassad. Det var inte tänkt så, men så blev det. Det är dags att prata om kraschen. Och nej, jag pratar inte om den ekonomiska kraschen som alla förväntar sig efter det internationella handelskriget som kanske inte blir avblåst och sen bryter ut igen typ en gång i veckan. Mm. Så det är lite, den kraschen är lite osäker än så länge, även om alla verkar tro att den kommer. Och jag pratar inte om Donald Trumps och Elon Musks kraschade bästisförhållande. Även om jag faktiskt ärligt talat kanske borde det.
Helt otroligt.
Någon måste kommentera.
Någon måste kommentera.
Måste recensera det.
Det är helt omotiverat. Du, 5 stjärnor. Kan jag säga rakt av. Men det är som att de 2 elakaste tjejerna i en gymnasieklass plötsligt bara brakar ihop med full kraft. Och de, i det här fallet äger de var sitt eget socialt nätverk.
Ja, dessutom.
Dumma dig. Men du då? Du är ju dummast. Av sådana män styrs världens öden. Det känns tryggt.
Ut i sandlådan.
Ja. Tack och lov. Rikast och mäktigast. Mm. Men det lämnar vi. Det får bli en annan dag, i alla fall för min del. För den krasch som jag ska prata om, den är på allvar. Jag talar om den svenska stugan med röda knutar.
Som inte kom till månen.
Som inte kom till månen, eller kom det på ett väldigt påtagligt och hastigt sätt. För den lagom, alltså igår kväll, någon gång vid 9-tiden så var det, tror jag, precis lagom inför denna gråmulna nationaldag, så kraschlandade den röda svenska stugan på månen. Mm. Det är liksom...
Man vill ju inte vara skadeglad, det är man ju inte heller.
Nej men jag känner melankoli, helt ärligt. Men kanske är det dags att backa bandet för de som inte vet förhistorien här. Nu var det i och för sig rätt omskrivet i januari, men så här, alltså när den sköts upp. Så här hänger det ihop. I januari alltså i år skickades en liten röd stuga med vita knutar upp med en rymdraket mot månen. Och den här lilla röda stugan, den var verkligen liten. Mm. Den var liksom smurfstorlek, 100 gram. Och det här var då ett, ja, man får säga var, man får tala imperfekt, tror jag.
Så sorgligt.
Det var ett konstprojekt. Konstnären heter Mikael Genberg, aktiv i Västeråstrakten. Han fick den här idén med stugan på månen för 25 år sedan. Och han har liksom jobbat sedan dess för detta. Och så genomfördes den. Och alltihop, om jag har förstått saken, att det är en slags symbol för mänsklig kreativitet. Mm. Men sen, igår kväll, det här japanska rymdbolaget då, iSpace, som skötte frakten, de meddelade att de har tappat kontakten med månlandaren och de antar att den har störtat då mot månytan. Det är inte helt säkert, det kan ju hända att vi är liksom mitt i det här dramatiska nyhetsflödet.
Ja, visst, vi vet ju inte exakt. Nej, precis. Nej.
Det kanske har gått jättebra. Ja.
Det kan, visst, man måste ju få vara lite optimist. Men alltså, får jag bara fråga, hörde jag rätt? I januari...
Ja.
Åkte de iväg?
Mm. Ja, det är långt i månaden.
Det är det, okej. Okay. Jag förstår inte riktigt tid och rum.
Ha lite så
jag
respekt måste...
Ännu värre än att åka till Mallorca 1953.
Det är så, okej. Okay.
Var mellanlandade de då?
Ja, precis. Ja,
det är en bra fråga.
Och fanns det fryskaffe?
Ja.
Men du säger frakten. Det var ju inte bara stugan de skulle iväg med.
Nej, jag bara... Den fick följa med. Det var någon rymdbil och den rymdbilen skulle placera ut stugan och utgå ifrån mätinstrument och... vetenskapliga saker som jag inte förstår mig på. Men fler saker än den röda stugan i alla fall. Men just den här bilden av den lilla röda svenska stugan som kraschar i rymdens tomhet, Se där, en metafor som bara väntar på att tilldelas en innebörd, en mening. Och jag säger bara lugn. Det fixar jag. I'm on the case. Jag menar, det finns ju en anledning att det var just en röd stuga med vita knutar som valdes av en svensk konstnär. Det var inte en grön stuga, det var inte en blå med, inte vet jag, lila knutar. Nej, röd med vita. Sådana som det finns i tusental över hela landet och ännu fler tror jag i våra huvuden. Mm. Den symboliska drömmen om den röda stugan. Det finns till och med den här gamla slagen. Solen lyser även på liten stuga, ja. Och i den stugan vill jag bo med dig. Om man vill slippa höra mig sjunga det här, det tror jag att alla vill.
Det vill man inte.
Så skulle jag rekommendera systrarna Lindgrens inspelning som finns på streaming. De artikulerar fulländat. I alla fall, nu ligger den där i spillror på kanten av en sandig krater 384 000 kilometer bort efter ett högteknologiskt haveri. Och det måste ju betyda något. Kanske är det en fingervisning om att den där drömmen om den röda stugan som vi bär på lite till mans, den kanske har sett bättre dagar. Men det är en stark bild. Det var ju den där gamla slagen. Och där vill jag bo med dig. Alltså det finns någonting så romantiskt, någon slags gemensam dröm där det ingår en social aspekt fram till att stugan blir kaffeved på månytan. Kanske man ska tillägga. Men drömmen lever. Det är exempel två på aktuella röda stugor. SD gick ju till val med, har ni hört talas om Sverigehuset?
Nej.
Det var någon slags idé, lite grann som Attefallshuset eller Friggeboden. Men här skulle det vara 150 kvadrat som ska då, det här finns ju inte än. Men den skulle då få uppföras utan bygglov och visualiserat som, ja, precis, ja, ni kan ju gissa, en röd stuga med vita knutar. Och det här utreds nu av Boverket. Det ska tas fram olika typmodeller och det kan bli möjligen verklighet inom några år.
Mm. Måste det vara rött och...
Ja, alltså, ja, om man frågar då de citat jag har läst av SD-politiker, de är väldigt inne på den röda stugan.
De hoppas det i alla fall.
Ja, Sverigehuset har är rött med vita knutar, vad jag begriper. Mm. Och de citat jag har läst att döma. Och sen så kan man ju undra, okej, 150 kvadratmeter, det är rätt mycket utan bygglov.
Va? Det är jättemycket.
Det är jättemycket, det finns ju grannar och sånt där kan man tycka. Och man kan också kanske invända att bostadsbristen är värst i storstadsregionerna. På landet i norra Sverige, där står stora, fina hus tomma. Jag vet inte om det där... Jag skulle vilja bygga en röd stuga på ett tak i Stockholm här. Ja. Men jag antar att det inte riktigt är på kartan.
prova.
Ja, vi ser hur det går utan bygglov.
De här japanska rymdfarkosterna kanske kan lyfta upp den.
Ja, iSpace, äntligen. Så någonting de klarar. Mitt tredje exempel på... den röda stugan. Det kom en hel bok om den lilla röda svenska stugan här om året. Stugland av Göran Greider. Publicist, journalist. Men han har också varit spanare. Han har varit med i detta program upprepade gånger. Mm. Och han berättar så fascinerande om den här röda stugans historia. Och det innefattar ju då Falu röd färg. Som är det är någon slags restprodukt från Falu koppargruva, vad jag begriper.
Som man kan äta faktiskt.
Det var mer än vad jag visste. Har du ätit?
Så det är inte som en hel måltid. Jag tror... Nej, nu kommer
ska
någon,
kombineras
nu kommer
med en rik och varierad kost.
Det till köttbullarna på midsommar. Då...
Hela det ändå, kostcirkeln.
Det, det är stor skillnad på man kan äta och det gör inget om man får i sig. Vilket
jag tror Björn som doktor betraktar...
Okay. Jag
litar på dig där.
Det känns mycket, mycket tryggt.
Det är ingen fara om man får i sig lite.
Nej.
Man kan ju uppleva då, en sak som jag lärde mig av den här boken, det var att man kan tänka sig att den här röda stugan är så ursvensk som den kan bli. Men fram till slutet av 1800-talet så var det vi betraktar som svenska stugor, alltså bond- och soldattorp på den tiden i princip, de var grå. Det här med rödfärg var ingenting man tog sig råd till. Det var något som rika knösar använde på taken till sina herrgårdar och ända från 1700-talet. Och då, varför målade de då de här taken röda? Jo, de skulle se ut som koppartak. För rika som de var hade de ändå inte råd med koppartak. Som på kontinenten. Så redan från början, jag tycker att det finns något kul med att den här färgen som vi betraktar som ursvensk, den var redan från början en slags sken. Det var en dröm om ett rikare liv. Mm. Ett ideal mer än en verklighet. Och sen kom ju då faktiskt de här röda stugorna på 1900-talet framför allt. Och den där fantastiska slagen, text av Kai Gullmar. Och den känns ju så oskyldig och naiv nästan. Men om man synar den där texten i sömmarna, den är från 1940 för övrigt, krigsvintern, så att det fanns anledning att längta
att
bort.
Drömma. Mm.
Ja. Och den stora depressionen var bara några år tillbaka i tiden. Och det finns en fantastiska textrad. Återigen, systrarna Lindberg, lyssna på dem på streaming. Så många tidstecken.
Jag är så sugen nu också, svårt att hålla sig.
Ja, där finns det en täppa och en vacker besjå. Och ett litet hus med ett grönt hjärta på.
Mm.
Ett utedass.
Ja.
En lyckodröm behövde inte innefatta rinnande vatten år 1940. Jag gillar en slager som tar VVS på allvar. Att det är liksom en del av det här. Det är så jordbundet. Och det finns ännu mer. Och det här kan man uppleva som cyniskt. Ni får säga vad ni tycker. Då sjunger då i den här versionen. Det finns med Harry Brandelius, men systrarna Lindberg.
Ja, de toppar ju uppenbarligen.
Ja, deras gyllene strupar ger hals. Kan en strupe ge hals, undrar
jag. Ja, då.
I alla fall. Kärleken trivs där det är skönt och gott. Och inte ett öre i skuld.
Oh.
De sätter alltså romantisk kärlek i total paritet med ekonomisk trygghet. Mm. Det är samma sak. Man kan inte älska någon utan Nej. Att ha... Först så kommer stålarna, sen så kommer kärleken.
Men du, vart ska vi här nu, Göran? Man vill ju höra ännu fler exempel, men
jo.
Vi undrar vart det leder.
Jag tror att det finns faktiskt en ledtråd i den här gamla slagen från 1940, framtiden för stugdröm. Men jag tror att den röda stugan i våra huvuden, den är inte längre liten eller röd eller ens en stuga. För vem har råd med en sån utan ärvda pengar? Drömmen om den röda stugan, vilket bevisas i den här sången, det är en dröm om ekonomisk, fysisk trygghet som nu ligger i spillror på månytan. Så vad blir då den moderna motsvarigheten till den drömmen? Och svaren till kryptovaluta. Det är just som trygghet är traktad, inte så mycket att ha. Jag lanserar tv-soffan. Där är varmt och gott och inte ett öre i skuld, i alla fall fram till att Netflix-räkningen dimper ner. Och sen fjärrkontroll som automatiskt byter kanal så fort man har misstag och råkar hamna i ett nyhetsprogram. Det är min spådom. TV-soffan blir K-märkt, platt-tvn blir kulturkanon, framtidens trygghet är streamad.
Tack! Ja, hörni, vi har precis hört om röda stugan. Jag ska snart komma till det, men jag vill först larma här till alla.
Jag ser vad du håller.
För det är i alla fall någon som har lurat mig, och jag är vid liv, för jag har faktiskt likat i med den jag har någon gång. Det kanske är därför jag är som jag är. Men så här är det, om den drabbar dig vid fullt medvetande kan man dricka ett glas vatten. Ni hör ju farligt det är att äta farlig röd färg. Försök att framkalla kräkning. Kontakta läkare eller sjukhus.
Är det giftinformationscentralen som har ringt
in? Så det äter alltså inte farlig färg.
Du sitter alltså med säkerhetsdatablad för farlig röd färg.
Det är exakt det jag gör.
Det är otroligt kompetent av dig
det är väldigt
att få fram det.
Ja, det är, jag är också nöjd med det att vi kan nu ta tillbaka detta jättekonstiga
påstående. Farlig röd färg, inte ett livsmedel.
Nej.
Det påminner om enda gången som jag tror jag har sett en rättelse på löpet på första sidan i tidning. Det var när Aftonblad någon gång på 80-talet hade sagt att en giftsvamp var en matsvamp.
Oh,
alltså bildtexten hade hamnat fel.
Oj, oj, oj. Det var nästan värre.
Det var, ja, sa hon med hopp i rösten.
Men vi äter inte farlig röd färg. Vi kommer heller inte måla våra stugor med dem uppenbarligen, för de kommer förstöras och inte finnas med.
Man kan måla sin nya tv-soffa med det.
Nämligen, fast det kan man ju absolut göra. För
och
det är den vi kommer
knutar.
Vara i.
Ja.
Om det fanns knutar på soffan. Ja,
och så skickar vi inte upp den till månen, för då blir det kaffeved som sagt. Ja. Då var vi klargjort detta. Får vi se vad som kan hända nu när Dilan tar över.
Vad ska jag råda folk att göra? Hjälp! Alltså jag är också lite högtidsbunden idag, faktiskt. Jag skulle vilja prata lite om vuxendomsriter, har jag döpt det till. Eller snarare vad jag ser håller på att hända med några av de främsta ritualer vi har som definierar hur vi passerar från barn och ungdom in i vuxenlivet.
Mm.
Nu är det ju studenttider, eller hur?
Titta på alla. Vi kan bekräfta det här.
Jag har inte missförstått någonting, utan det är jättemånga som tar studenten nu. Och det är ju verkligen ett steg in i vuxenlivet, eller hur? När man tar studenten från gymnasiet.
Ja, det är stort. Och lite... Ja. man blir lite tom. Det är inte all, lite tom, ja, precis. Ja.
Många flyttar till studentkorridorer och så vidare.
Melankoliskt. Ja, men precis. Melankoliskt, absolut. Men också en glädjens tid. Ja. Försöker man ju beskriva det som ofta. Men under våren så har det här verkat allt annat än en glädjens tid när det har kommit till liksom otaliga reportage, tycker jag, i diverse medier om vilken ekonomisk och juridisk press det har blivit att ordna med allt runt omkring studenten. Alltså ritualerna runt gymnasieexamen. Sydsvenskan har till och med haft en artikelserie under titeln citat, "Sjung om studentens svindyra dag", slutcitat. Mm. Och där vittnas det om att det kostar multum, alltså med mössor, med plagg, flak, skivor, baler. Studenter och studentorganisationer larmar om att man har inte råd. Alternativt, mina föräldrar börjar knorra lite över hur mycket de måste stå för.
Den där mössan kan kosta tusentals kronor.
Ja, det är olika, man kan ha olika text och visst, olika emblem som är dyra.
Olika stenar på, antar jag. Olika färg.
Bling. Ja. Jag har också fattat det som att det är vanligt att vissa har fler mössor. Att man har en som är liksom festmössan och en som man ska springa ut i,
ja,
och så vidare.
Visst. En som man får stänka massa öl på och en som ska vara lite ren och fin.
En som man har på sig när man hinkar farlig rödfärg på.
Exakt.
En fin mössa och en spymössa.
Precis. Och sen verkar det också vara alltså nästan maffialiknande företag som sköter om alla de här grejerna. Med konkurrensklausuler och gud vet vad som gör att man är liksom låst vid ett företag för att få tillgång till alla de här mössorna och kläderna och balgrejerna och sådär. Studenterna verkar inte må bra. De blir utblottade, lämnade i fattigdom, grånande hår innan de ens avslutar tonåren. Summa summarum, att ha studenten i sig kostnadsfritt i Sverige än så länge. Ja, tittar igen på er för bekräftelse. Alltså, har något hänt?
Nu vill jag bara, vän av ordningsstudenten har inte funnits sedan 1969. Att det, man slutar gymnasiet.
Ja, man slutar gymnasiet.
Studenten existerar inte med förhör och
nej, sånt där. Just det.
Men, så att allt är på låtsas, allt är ett sken, som den röda stugan.
Som den röda stugan. Ja. Och ändå har det blivit en svindyr affär. Mm. Ja. Eller då ritualerna runt denna dimridå som är att sluta gymnasiet. Och någonting annat som har börjat bli svindyrt, det är ritualerna runt en annan vuxendomsrit, som jag kallar det, att gifta sig. Mm. Även det är ganska aktuellt nu, inför pingsthelgen, som ju i alla fall en gång i tiden väl har varit väldigt mycket en bröllopshögtid.
Säkert i hög grad.
Det spås ju också genomförs rekordmånga vigslar i sommar. Och denna förväntan baseras på att Skatteverket har fått in tydligen väldigt många hinderprövningar under våren. Mm. 6000 stycken under mars månad.
Oj.
Det är ganska många.
Det är många.
Ja.
Det är inte samma par bara som försöker om och med.
Jag antar inte det. Och i så fall måste någon prata med det paret. Att det är lugnt. Kör på. Eller ni är syskon. Sluta. Hör av er. Men det är väl roligt att så många vill gifta sig. Kul för alla som älskar statligt reglerade relationer. Men inte heller detta är bara en glädjens tid. Även här tycker jag mig har sett under våren väldigt mycket dystra nyheter kring vad äktenskapets ritualer egentligen ska kosta. Hur dyr får en svensexa vara? Mm. Det har varit väldigt mycket på SVT-nyheter har jag sett. Särskilt kring svensexor och möhippor. Hur extravagant får en möhippa vara? Också nyligen har det uppstått debatt, hur mycket ska man förvänta sig i brudgåva egentligen? Och förr i världen så tycks det ha varit enklare. En brudgåva, ja, men det skulle väl täcka kanske vilka kostnader en kvinna kunde ha om maken dog eller lämnade, och så lite extra smör till familjen på det. En möhippa eller svensexa, det var väl så att man klädde ut någon som skulle gifta sig och sen söp ner den offentligt.
Typ så,
ja. Det är så, man köper en peruk och en flaska vodka och sen är det klart.
Billigt och praktiskt.
Mm. Precis, men nu, oj oj oj, nu är det resor utomlands, det är hotellnätter, det är dyra restaurangbesök, det är kostnader för massa aktiviteter, smycken, gåvor, present. Det börjar kosta in absurdum. Att gifta sig börjar också bli en svindyr affär. Mm. Eller nej, ritualerna kring att gifta sig. Mm.
Men det är inte det, att man följer lite USA där, därför att om man amerikanska bröllop i övrig medelklass, alltså det är så här rehearsal dinner. Ja. Alltså man kan ju inte bara äta middag, man måste repetera middag med en lika dyr middag kvällen innan.
Dagen innan, ja. Så man måste vara så trött när man gifter sig.
Man måste vara ut, man är också trött när man är på svensexor och möhippor. De går upp så här, de ska överraskas klockan 7 på morgonen. Ja. Och sen ska man resa till Kroatien. Mm. Alltså, och sen ska man hålla på. Nej, jag förstår det inte. Men apropå USA, hur mycket vi importerar. För mitt tredje exempel, det finns ju massa exempel här på hur man blir vuxen och hur dyrt det är. Men mitt tredje exempel är föräldraskapet.
Ja.
Och Jesus vad det kostar. Och då menar jag inte bara själva grejen att ha barn, där barnbidraget ju har stått still sedan 2018, fast sen inflationen har rusat och det finns barnvagnar för typ 15 000 kronor. Jag skämtar inte.
Inbyggd swimmingpool.
Man hade ju hoppats det. Men det är alltså ritualerna, återigen. Baby showers. Det är ju en grej vi har hämtat från USA.
Hade du en sån, Björn? Du har ju nyligen blivit far.
Ja, det var ingen baby shower. Det var ingen som ordnade det. Nej, för mig. Jag tror, om jag får vara lite så, att det brukar vara mest mammorna som får det också.
Det är oftast mammorna som får det. Tyvärr. Och det är ju diskriminering.
Ja, men eller så är det onödigt att få det. Så är det bra att man slipper.
Ja, precis. Jo, men så, vi kan enas där. Eller jag vet inte, är det onödigt? Alltså, det är ju baby showers. Gender reveals har ju också blivit en grej. De tycker jag är obehagliga, men
alltså, vad är själva anledningen till en gender reveal? Var ligger intresset?
Jag vet inte riktigt. Jag tror intresset är att här blir det fest.
Ja.
Mm. Och jag kan relatera till kul med fest. Absolut. Det har ju också blivit en grej, har jag sett nu, att man inte bara har baby showers utan också post baby shower, att man firar efter
att man har firat.
Ja. Och jag kan vara för det. Det är så här, om någon har liksom klämt ur sig eller skurits upp och fått ut ett barn, vi firar det.
Mm.
Jättebra jobbat. Du har varit så duktig. Men det blir så dyrt alltihopa. Det är det jag reagerar på. Så att även att skaffa barn har blivit en svindyr affär. Jag är inte den enda som reagerar. Senast igår hörde jag om en familjeväns barn som konstaterade att varför ska vi lägga multen på en bröllopsfest när vi kan lägga pengarna på en kontantinsats istället till en lägenhet. Mm. En annan vuxendomsrit som blivit svinpissedyr. Notera, snittåldern för att köpa sin första bostad i Stockholm är 29 år.
Oh.
Då ska man ju vara vuxen för länge sen.
Mm.
Ja. Jag har inga siffror för snittåldern för sitt första förstahandskontrakt i Stockholm, för det är väl lika sällsynt som en lokatt här uppe, har jag förstått. Men framtiden då?
Ja.
Jag tror att när liksom ritualerna runt de här vuxendomsriterna, om jag formulerar mig förståeligt, när liksom det här skenar i kostnad, så riskerar ju det att minska folks driv, längtan och förmåga att genomföra de här vuxendomsriterna. Att vilja gifta sig, att vilja ta studenten eller vad vi ska kalla det, att vilja skaffa barn. Jag anar en framtid där vanligt folk kommer avstå från att bli vuxna, vilket i sin tur kommer bli något som bara den rika eliten ägnar sig åt, vilket i sin tur kommer förändra hur vi definierar rikedom och den rika eliten. Det som idag definierar den rika eliten, om jag får försöka definiera dem, det är väl privatjets kanske. Man åker privatjet överallt. Mm. Man tar hutlösa mängder Ozempic och liknande. Man blir också då groteskt smal. Man har privata kockar, man har designerkläder. Man lever i flärd. Delar vi den bilden av den rika eliten?
Ja, de stenrika.
Ja, precis, de riktigt. Alltså nu pratar vi eliten.
Mm.
Det som kommer definiera den rika eliten i framtiden, det är sömnbrist, äktenskapsfetma, en stark oro inför framtiden. Glöm bort modegalor, filmfestivaler, kändisar kommer slåss om att fotas på förskolans Lucia-tåg. De kommer inte åka på rehab, de kommer inte låta göra reality-serier om sig, de kommer vlogga medan de pluggar upp naturämnena på komvux. Det kommer vara stilfullt att ha ett andrahandskontrakt där barnen delar rum. Och resten av oss, ja, vi blir väl för vuxna analfabeter som måste ockupera slottet för att ha någonstans att bo. Eller så flyttar vi in i ett Sverigehus.
Ja,
jag vet inte.
På mål. Vi behöver inget byggnadstillstånd.
Det är det viktiga.
Inte ett öre i skuld.
Nej.
man kan ju inte gifta sig, de fattar jag heller.
Ja, vi är full rulle här med att diskutera. Det är en spännande
diskussion.
Debatt och diskussion har det väckt. Och vår utmärkta producent Anna-Karin kom hit. Hon snabbkollade detta nu. Lite tillägg till din spaning som ju handlade om att man måste vara... Ja, det är bara eliten egentligen som har råd att vara...
Var vuxen.
Var vuxen i framtiden, som du nu spanar om. Så säger hon nu tagit fram här att för Skatteverket ska kunna handlägga ett ärende behöver ni betala in en ansökningsavgift på 275 kronor. Ni kan betala på två sätt, alltså när det gäller äktenskapsregister. Mm-hmm. Men det är nämligen så att man... Alltså, det är bara rika som kan skiljas också. Att ansöka om en skilsmässa vid tingsrätten kostar 900 kronor.
Det är skandal.
Mm. Tre gånger så dyrt.
Om ni väljer att ansöka gemensamt är det 900 kronor per ansökan, inte per person. Då slås man ihop. Men ändå...
Men vad är anledningen? Vad är den extra ansträngningen eller kostnaden i att skilja sig i förhållande till att gifta sig?
Frågorna hopar sig.
Ja.
För det är ju också... Jag har kollat upp så här vad som ger vuxenpoäng och sådär. Och enligt väldigt många listor så är ju att även att skilja sig ger ju också vuxenpoäng.
Ja,
så det var ju intressant att höra det här, att det också kommer bli något som bara den rika eliten gör.
Ja, grattis till er.
Både gifter och skiljer sig.
Ja. Mm. Nu är vi nyfikna på dig, Björn.
Ja,
varsågod.
Precis. Och mina vänner, vi befinner oss ju i den absolut bästa tiden på året. Vi har varit inne på det lite här. Det är skolavslutningstider som jag känner. Ingen kan säga något annat.
Nej.
Topp tre tider på året går alltså 3 påsk, 2 jul, 1 skolavslutning.
Okay.
Det är allmänt känt.
Det är din tre topp.
Ja, det är allas tre.
Okej, bra. Nu vet man det. Ja.
Punkt slut.
Ja. Och i denna bästa av tider kommer då idag Sveriges nationaldag, svenska flaggans dag. Så jag är också lite inne på högtiden här. Och Björn Borgs födelsedag dessutom.
Oh, jaha,
grattis Björn.
Ja, grattis Björn.
Insåg, det här har inte jag dubbelkollat, insåg jag precis. Det är kanske inte alls.
Här flödar det fake facts idag.
Mycket jobb för
födelsedagar och giftig färg.
En sån här dag är ju både naturligt och lämpligt att tänka på nationen Sverige. Och jag tycker man känner sig positiv och taggad och man vill att det ska gå bra. Men... Nej. Då måste jag tyvärr meddela att Sverige inte längre är världens bästa land att leva i.
Vad säger du?
Enligt Forbes ranking kommer vi numera endast på 6:e plats i världen. Mm. Sen är det ju tur att ettan är det land som vi oftast förväxlas med, alltså Schweiz. Så det är ju alltid något.
Fast jag brukar inte Finland vinna i det?
Jo, Finland, jag tror... Nu...
Men Finland, det är väl att de är lyckligast?
Ja, just det, så precis, är det. Ja. Lyckligast. Det här är ju någon sorts sammanvägning av alla möjliga saker då.
Ja.
Men här är, i år är i alla fall Schweiz etta då.
De är ju rika.
De har mycket pengar, det stämmer. Så de kan gifta sig och skilja sig.
Ja.
Oavbrutet.
I alla fall, i nyheterna kan man känna att allt går i svart och ibland känns som hela landet är på väg rakt ner i soptunnan. Men, känner jag då, är detta en dag att gnälla och klaga? Nej, nej, nej. Mm. För visst är det viktigt för personlig utveckling att jobba på sina svagheter, men minst lika viktigt är förstås att fokusera på sina styrkor. Så här på nationaldagen har jag därför spanat efter vilka saker Sverige faktiskt är bäst i världen på.
Presens!
Gud, vad kul!
Så, är ni med här? Ja. Här kommer då första exemplet.
Ja.
Sverige är bland de länder i världen där det är störst chans att man får tillbaka en borttappad plånbok, enligt World Happiness Report.
Det
är fint.
Det finns alltså statistik över det.
Ja, de har gjort en...
Bara det gör mig glad.
De har liksom gjort ett experiment, ganska kul faktiskt. De förlade då 17 000 plånböcker med och utan pengar i 355 stora städer i 40 länder runt om på jorden och mätte då återlämningsgraden. Och undersökningen visar faktiskt glädjande nog att det i alla länder är vanligare att man får tillbaka plånboken än vad folk tror. Det är dubbelt så vanligt faktiskt. Men i de nordiska länderna är alltså återlämningsgraden särskilt hög. Och Sverige och Danmark stack då ut extra mycket när det var pengar i plånboken, vilket väl ändå får anses vara det viktigaste, tänker jag. Ni vet hur talesättet går, en plånbok utan pengar är bara en pung. Tror jag. Jag
så sant.
Jag har hittat på det själv.
Jättefint talespråk.
Så, man behöver smälta en stund.
Jag vet inte om det betyder något, men det står så i mitt manus.
Många bilder i huvudet.
Ja.
Det visade sig dessutom att Sverige var det land där vi hade störst förtroende för att människor skulle lämna tillbaka en upphittad plånbok. Så vi är alltså ett land med både högt förtroende för främlingar som också är befogat. Så grattis till oss.
Ja, fint. Det var fint.
Jag känner att helgonglorien bara liksom växer fram.
Ja.
Personligen så testade jag det här genom att lämna min plånbok på gatan igår med 8000 kronor i kontanter.
Okay.
Jag har fortfarande inte fått tillbaka den. Men mitt förtroende för främlingar är orubbligt.
Men skojar du nu, Björn?
Snälla. Verkligen snälla. Hör av. av er.
Gjorde du det?
Jag är semesterkassan. Nej, det gjorde jag inte.
Hela skattlåten.
Herregud, här blir vi oroliga. Men det är för att vi litar på dig.
Ja. Ja.
Vi är svenskar som litar på dig.
Vi har så mycket tillit.
Men du är jag en främling, tycker du?
Ja, nej. Jag känner dig för väl för att lita.
Sa han och spände blicken.
Nej, men nu känner jag ju dig för väl för att lita på dig i fortsättningen. Ja.
Och om vi fortsätter leta efter saker som Sverige är bäst i världen på, så kan vi gå då till idrotten, för där är vi ju bäst på en himla massa saker. Ja. Och då pratar jag inte bara om sånt som ni alla redan har koll på, som bandy, stavhopp, beachvolleyboll, orientering, curling och längdskidåkning.
Pingis.
Det är vi också bra på. Kanske inte bäst, men nej, väldigt bra.
Jag helt, varför håller försöker med jag ens?
Sport. Nej, men nu känner jag att musikundret hänger i luften.
Ja. Det kan komma. Men vi är även bäst i världen på till exempel statisk apné. Då provar vi grekiska kunskaperna här inne. Apné, vad betyder det?
Uppehåll. Andningsuppehåll.
Ja, andningsuppehåll, helt rätt. Så det vill säga i det här fallet att hålla andan. Fridykningsgren då, statisk apné. Och förra året vann David Spreitz Elings VM-guld i den här grenen genom att hålla andan i 9 minuter och 5 sekunder. Det är ungefär lika länge som man pratar när man håller en spaning, alltså som jag gör nu. Och det allra mest imponerande med det var ju att han kunde börja andas igen efteråt. För det går ju egentligen att hålla andan i all evighet, det vet ni. Gustav Vasa till exempel har hållit andan sedan 1560. Men att göra det utan att dö, ja, det är något i hästväg.
Ja, men det är just det. Alltså Björn, nu är jag till skillnad från dig inte läkare, men jag känner att försöka slå det här rekordet, är inte det förenat med vissa risker?
Otroligt. Jag har faktiskt skrivit här, förutom att jag har skrivit grattis Sverige, så har jag också skrivit vänligen prova inte.
Nej, prova inte hemma.
Nej, just det. Nu får vi vara noga med vad folk...
Och ät inte fall rödfärg och håll inte andan. I 9 minuter.
Fråga, håller man då, det kanske du sa, men håller man då andan under vatten?
Ja, precis.
Så finns det inte en gren där man också håller andan i luft?
Vet inte.
Nej, okej. Okay. Men jag kommer kolla upp.
Kanske det, särskilt, det kanske absolut gör.
Under jord till exempel. Ja.
Fler lite sådana här sidospår inom sportvärlden är att Carolina Pettersson är bäst i världen på armbrytning. Hon tog sitt andra VM-guld förra året. Detta med höger arm, ska jag säga. Med vänster arm är hon bara näst bäst i världen. För där förlorade hon finalen mot den turkiska. Inte så förvånande i och för sig, det har jag alltid sagt. Att vinna VM-guld i armbrytning, det är inte direkt något man gör med vänsterhanden.
Men ragarash!
Också ett bra ordspråk.
Där satt den.
Tack, ja. Men höger, där slog hon Oksana Pismenaya från Kazakstan. Eller slog hon inte, för det är nog inte tillåtet, men bröt ner.
Ja, just det. Mm.
Och ett hedersomnämnande här också. Sverige är näst bäst i världen på att klä ut sig. För i VM i cosplay i Japan förra året kom Henrik Pilerud och Victoria Kristensen tvåa med utklädnader från animefilmen Min granne Totoro.
Den är så bra.
Helt otrolig. Ni måste googla på det här, för de här dräkterna är helt otroliga faktiskt. Ni måste verkligen kolla på det. Henrik Pilerud hade dessutom ryggskott i finalen, vilket gör det ännu mer imponerande. Så grattis även till dem, och grattis.
Bragdmedalj.
Ja.
Ja, helt fantastiskt. Och då, Göran, till din glädje, även i musikens värld kan vi glädjas åt att vara bäst i världen. Och då pratar jag inte om ABBA eller svenska musikexporten. Nej, jag pratar om att världens bästa, genom tiderna bästa låt är svensk. Det är den här som du sjöng förut av systrarna Lindberg.
Eller hur? Det är skönt att det inte bara jag som tycker det.
Nej, men det är
alltså... Kai Gullman forever.
Exakt. Nej, det är Robins Dancing on My Own som har utsetts till det på en lista på över 300 låtar. Grattis Robin, grattis Sverige.
Wow.
Nu var det i och för sig svenska musikexperter på P3 som gjorde den här listan. Men det är fortfarande en lista och jag behövde mina exempel i Spanien.
Ja, okay? Det är viktigare.
För där kan man undra, är det lite pinsamt egentligen att vi utser en låt från vårt eget land till bäst i världen? Eller att jag måste lista saker som armbrytning, cosplay och plånboksåterlämning för att hitta områden där Sverige är bäst i världen? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att det är härligt. För det första så är mängden grejer som vi, lilla Sverige, är bäst i världen på imponerande. En snabb googling ger vid handen att Sverige, förutom det jag nämnt, har minst döda i trafiken i hela EU per capita. Mm. Svenska jägare är bäst i världen på eftersök av trafikskadat vilt. Den svenska kronan har gått starkast av alla valutor i världen sedan årsskiftet. Och så vidare, och så vidare. Det finns massa olika...
Allt är relativt.
Är det bra eller dåligt? Sen så har vi också det svenska kriminalundret. Att svenska ligor numera exporterar sin verksamhet till
nordiska länder. Alltså de är så lukrativa, de är så drivna.
Ja, ja, entreprenörer.
Visst, se det mörkt ni, om ni vill. Jag håller ljuset på. Så dels har vi det, och för det andra så har vi det visdomsord som min österrikiska mormor brukade använda. Wer das kleine nicht ehrt, ist das große nicht wert. Den som inte uppskattar det lilla förtjänar inte det stora. Mm. Man kan inte vara världens bästa land att leva i jämt och ständigt. Man kan inte vara landet med världens bästa livskvalitet vartenda år. Men man kan fortfarande vara näst bäst i världen på att klä ut sig eller bäst i världen på att hålla andan. Och obs, jag är på riktigt imponerad av dessa framgångar och idrottare. Min poäng är ju bara att det här är väldigt smala framgångar jämfört med sådana här listor då. Så det ska inte förringas, tvärtom, en dag som denna så ska de firas.
Absolut. Mm.
Så vad ser jag framför mig? Jo, att det blir en större del av den svenska självbilden att vara stolt över även mindre framgångar. Nej, men vad säger ni? Är vi bäst i världen på sophantering? Går enbart 0,7% av hushållsavfallet till deponi? Fantastiskt. Mm. För kanske är det så att först när vi blivit ett land som verkligen uppskattar de små framgångarna så är vi redo att få de riktigt stora igen. Wer das kleine nicht ehrt, ist das große nicht wert. Grattis på nationaldagen Sverige. Grattis på födelsedagen Björn Borg.
Hoppas
om du fyller år. Och där började David Spreitz Elings andas igen.
Åh, oh, nej Björn.
Jösses.
Jag tycker man sträcker på sig och känner att det är härligt.
Ja.
Jag vill slå slag för fler grejer med Sverige nu som vi inte tänker på annars.
Säger du ändå?
Kranvattnet. Gott. Varför skryter vi inte mer med det?
Vi ska uppenbarligen, men vi kan ju ligga på våra faluröda soffor utan att slicka i oss färgen.
Ja.
Och vi som inte då är, försöker. Som vi säger i Skåne, säger man det rige det kan.
Yeah.
För det rige, det kommer tydligen att klara allting. Men vi som inte har den plånboken, som vi har fått tillbaka visserligen, men utan pengar.
Inte jag då.
Vi ligger i din soffa, inte du då. Så ligger vi där i soffan och njuter av att vi faktiskt är lite duktiga ändå.
Mm. Ja, men ja, det tycker jag.
Och det var din farmor som sa det?
Nej, min mormor.
Din mormor sa det. Det ordspråket ska vi sätta stor.
Det trycker vi upp tröjor med.
Ja, det kan vi göra.
Sen
gör
vi.
Plånboksordspråket också. Det här nyskapande.
Ja, verkligen.
Får inte heller glömma.
Det har hänt mycket idag.
Och systrarna Lindberg får vi inte glömma
heller. Aldrig.
Och ni lyssnare, ni har mycket att googla på nu och lyssna på olika fina bitar här om röda stugor och annat. Och vi tackar er för att ni har lyssnat en annan tonaldag eller imorgon då på lördagen. Och vi som har jobbat idag är ju då Göran Everdahl, Dilan Apak och Björn Egen. Jag heter Kattis Ahlström. Och i kontrollrummet, hon har fått jobba idag kan jag säga, med all fake facts. Anna-Karin Ivarsson, producent, och vår underbara tekniker idag i Sverige-tröja, Brady Jouvier. Och det återstår bara att tacka för oss. Och vet ni vad? Det ska vi göra tillsammans med Anders Widmark, Solkvartett. What's your identity? Identity. Hej då! Tack för idag!
Hej då!
Hej,
tack!
Här var Spanarna, programledare Kattis Ahlström. Musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1.
Det blir enklare och lättare om Sverige är med här också på neutral mark mittemellan Danmark och Norge. Det krig kan väl inte gå in och ta det.
Lyssnaren Lars Amten har sett en skylt i Göteborg som han undrar över och som fått honom att mejla historia@sverigesradio.se med en fråga till historieprofessor Dick Harrison. På skylten så stod det att Sverige fick en liten korridor ut mot Västerhavet i ett avtal med Danmark år 1206. Men vad var det där för någon korridor? Och hur gick det egentligen till när Sverige fick en västkust? Och Dick Harrison svarar.
Ja, det där 1206 kan man glömma. Jag fattar inte varför man skriver till det. Dokumentet finns inte. Det finns inga belägg alls för att danskarna har skänkt bort området någon gång. Definitivt inte vid ett specifikt årtal i början av 1200-talet. Så det här är bluff. Nej, ingen vet exakt när det skedde, mer än ungefär när det hela skedde. Tittar man på vikingatiden så är det inte svenskt. Då fungerar Göta älv som gränsflod mellan det danska och de norska kungarnas intressesfär. Inte nödvändigtvis riken, men det de menade sig har rätt att dominera, kontrollera. Så då var Göta älv, alltså, de i Danmark och de i Norge, där möttes man, där gick deras gräns. Det gör den inte på 1300-talet. Sen 1200-talet framåt så vet vi att åtminstone häraderna, alltså där var Göteborg, Aschim till exempel och en liten bit av Hisingen, det var en svensk titthål mot Västerhavet. Så någonstans däremellan har det hänt något. Inre Västergötland är svenskt sedan länge, ett av kärnlanden i det gamla svenska riket. Men det där titthålet vid Göta älvs mynning, det blir svenskt utan att någon berättar exakt när. Den vanligaste förklaringen, jag ska gärna säga att det här är ju en trovärdig hypotes, men vi har alltså inga bevis här, men den vanligaste trovärdigaste förklaringen är att detta sker under Birger Jarls tid i mitten av 1200-talet, 1250-tal till 1260-tal. Orsaken till det är att då har vi belägg för att det förekommer åtskilliga toppmöten mellan skandinaviska kungligheter vid Göta älvs mynning under svensk medling och svenskt överinseende. Det pågår ganska mycket fejder om arvstvister med danska kungadöttrar som har gift in sig i Sverige och Norge, och detta leder till konflikter. För att gjuta olja på vågorna arrangerar man sådana här konferenser vid Göta älvs mynning. Det står inte uttryckligen på vilken kungs eller jarls mark detta sker, men alla är med från Sverige, Norge och Danmark. Och något decennium senare vet vi att det här är svensk mark. Så min förklaring, trolig förklaring, är att man under de här konferenserna där man diskuterar territorier och hemgifter och annat också kommer överens om att det blir enklare och lättare om Sverige är med här också på neutral mark mittemellan Danmark och Norge. Så pass litet att det här inte utgör ett hot för någon, för blir det krig kan man inte gå in och ta det. Ta Älvsborg, bränna ner rubbet, det gör man jämt också. Då blir det här någon sorts politisk logik i att ge Sverige ett litet fönster. Det är i alla fall den troligaste förklaringen. Och då är det 1250-talet vid okänt tillfälle där någonstans. Men vi har alltså inga belägg för att någon har skänkt det här till Sverige. Utan jag tror att det här är en pragmatisk lösning när man försöker samarbeta.
Och med det skulle låta som en riktig sån stockholmare nu då, men vad var grejen med västkusten? Vad var det som var så viktigt för Sverige att nå Västerhavet?
Ja, då ingenting, vill jag bestämt hävda. Alltså, vad som var viktigt för oss då var att vi kunde få in varor från Nordsjön, det fick vi innan också. Och de lade definitivt inte till i nuvarande Göteborg, vilket hade varit vansinne. Man vill in så långt man kan till marknaden. Och Lilla Edet, där man forsar, så länge så kan man inte komma. Lödöse växer fram som en handelsplats. Det är långt in i inlandet, långt från Göteborg. Gamla Lödöse, som man också kallar det. Det är det som är den viktigaste staden. Och den har Sverige redan, med en borg, välförsvarad. Så att man till en början tycks det här mest ha varit någon sorts diplomatisk praxis. Senare förändras det här. När vi snackar om att undvika tullar, att få en bastion som kan göra att vi kan exportera och importera, vi kan inte skäras av, då blir det här Sveriges andningshål som man krigar om jämt och ständigt. I Nordiska sjuårskriget och i Kalmarkriget, och danskarna försöker täppa till det direkt, för då kan man, tror man, detta Sverige i blockad. Så då blir det här den mest hetaste potatisen i svenska riket. Men det är den alltså inte från början. Det är någonting som man inte ens berättar om när vi fick. För det var så intressant var det här inte egentligen.
Och dessutom ska man lägga till att svenskarna vill ju inte bo där. Särskilt inte i en stad av säkerhetsskäl, för den blir alltid nedbränd i krig. Göteborg är den, skulle jag nog vilja hävda, mest nedbrända staden i svensk historia. Alltså Göteborg 1.0, det är Karl IX Göteborg, låg på Hisingen, bränns ned efter några år. Det bodde bara holländare. Svenskarna vill inte flytta dit, av lättinsedda skäl.
Historieprofessor Dick Harrison vid Lunds universitet, och skriv till honom med dina historiefrågor på adressen historia@sverigesradio.se. Jag heter Tobias Svanelid. Vi hörs.
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Vi avslutar den här timmen med ett utrikesreportage från vår USA-korrespondent Gina Lindberg i Washington.
USAs universitet är under hård press efter att president Donald Trump hotat dra in bidrag till flera av landets ledande lärosäten. Men det är inte bara de privata toppuniversiteten som Harvard som hotas. Liknande strider pågår i flera delstater där republikanerna styr.
Det här är vår så kallade South Oval. Det är en av de större öppna gröna ytorna. Och tillsammans med North Oval så är det liksom centrum, hjärtat av campus.
Vårterminen går mot sitt slut och professor Ola Ahlqvist från Sverige visar mig runt på universitetsområdet i Columbus i Ohio.
Allting kretsar kring studentlivet, natt som dag liksom. Mycket evenemang för studenterna.
Här i Ohios huvudstad mitt i rostbältet ligger ett av USA:s ledande delstatsuniversitet. Ohio State University har över 60 000 studenter och hamnar högt på rankinglistorna över världens främsta forskningsuniversitet.
Vad är det här för robotar som kör runt?
Det är matrobotar. De levererar mat till vem som helst på campus. Jätteroligt att se hur de ska över övergångsställen och sånt där. Och väntar pliktskyldigast på grön gubbe och så här.
Små vita robotfordon kör runt i den lummiga parken och levererar matlådor på beställning. Universitetsområdet är som en egen stad i Columbus. Ola Ahlqvist från Stockholm har arbetat här i över 20 år. Han är professor i geografi.
Med en specialisering på geografiska informationssystem. Kartografi i modern form kan man säga.
Men nu väntar stora förändringar. Ohios delstatskongress har röstat igenom en ny omstridd lag som innebär att universiteten i Ohio måste anpassa sig till helt nya krav. Annars hotar man dra in finansieringen.
Och det är ju en delstatslag som vårt delstatsparlament har fattat, guvernören har skrivit under. Så att det kommer då vara liksom lag här. Vi måste förhålla oss till den.
Lagen börjar gälla i slutet av juni. Senast då måste universiteten i Ohio ha lagt ner alla sina satsningar på mångfald, inkludering och rättvisa, de som kallas för DEI. Och det ställs också krav på förändringar i själva undervisningen. Republikanerna har majoriteten i Ohios delstatskongress och deras argument låter väldigt mycket som Donald Trumps.
The original purpose was to break down barriers, ensure opportunity, create fairness in education and workforce. But somewhere along the way, DEI changed. Instead of fostering inclusion, it has become a tool for division, enforcing ideological conformity rather than true fairness.
Ja, universiteten är vänstervridna och har blivit en plats för ideologisk likriktning, hävdade republikanen Tom Young i en debatt i Ohios kongress. I Ohio har republikanerna i stort sett kopierat den universitetspolitik som Donald Trump driver på det nationella planet. Syftet är att stoppa det man ser som en indoktrinering av studenterna.
Also today, breaking news out of the Ohio State House right now. Ohio Governor Mike DeWine just signed Senate Bill 1 banning diversity, equity and inclusion initiatives on public college and university campuses.
Men den nya lagen som nu har klubbats igenom av republikanerna i Ohio går på vissa sätt längre än de förslag som Donald Trump har fört fram. På Ohios universitet förbjuds anställda att strejka. Och i undervisningen måste professorer förhålla sig neutrala när de undervisar om vissa ämnen som politikerna har bedömt är kontroversiella, som klimatförändringar, abort och kön. Lagen har mött starka protester från demokraterna och från många inom universitetsvärlden. Nora Igelnik pluggar journalistik på Ohio State University och är redaktör för studenttidningen The Lantern.
It's definitely been a roller coaster. Part of my job as campus editor was basically keeping an eye on all of that.
Det har stormat rejält på campus, säger Nora Igelnik. Våren har varit som en berg- och dalbana med stora protester mot den nya lagen och också protester mot universitetets rektor som har valt att gå med på republikanernas krav.
It wasn't the bill itself that initially caused a lot of outrage. It was because the Ohio State administration decided to kind of preemptively obey the bill before it was even passed.
Ja, ledningen för Ohio State University valde alltså att gå med på kraven och la snabbt ner avdelningen för mångfald, inkludering och rättvisa. Ett projekt som bland annat syftar till att ge mentorstöd till studenter som kommer från fattiga innerstadsområden.
A lot of people told me that they felt betrayed. That they felt there was this new president who was maybe bringing the university and its policies toward the right in a time when everything in this country is moving towards the right, where higher education and universities are supposed to be places where, you know, there's diversity of thought.
Ja, många studenter ser det som ett svek att rektorn viker ner sig. Det ses som ett ingrepp i den akademiska friheten, säger Nora Igelnik. Och många anställda på Ohio State är kritiska till att politikerna lägger sig i undervisningen.
Så att det står till exempel, man får inte indoktrinera studenter. Och jag kan fråga alla mina kollegor, de skulle aldrig drömma om att försöka indoktrinera någon. De älskar att få mothugg i klassen. Föra en akademisk diskussion kring någonting som är svårgreppbart och svårförståbart. Det är ju liksom det vi brinner för.
På Ohio State University väntar stora förändringar till höstterminen. Professor Ola Ahlqvist hör till dem som tror att det kommer bli ett annat samtalsklimat, försiktigare än förr.
Det känns som att den öppna debatten har avtagit. Och det var inte därför jag kom hit, för att hålla på och vakna min tunga. Snarare tvärtom.
Gina Lindberg i Columbus, Ohio.
Närmast nyheter och efter nyheterna, kemikaliemixen vi lever med, det osynliga arvet. Idag sänder vi del 2. Det här är Pet ni lyssnar till. Klockan är 16, vi får nyheter.
Här är Ekot. Vänsterpartiet KU-anmäler bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa för ministerstyre på grund av det indragna stödet till FN-organet UNRWA. Och så här säger partiets biståndspolitiska talesperson Lotta Jonsson Fornarve.
Ja, det har vi gjort därför att vi anser att ministern gjort sig skyldig till ministerstyre när UD tydligen har gått in och stoppat myndighetens sida för att skicka katastrofstöd till Gaza som man då ville göra, och att UD på det sättet lägger sig i myndighetens beslut. Det här är ju faktiskt ministerstyre och emot grundlagen.
Anmälan kommer efter att Benjamin Dosa medverkat i SVTs intervjuprogram 30 minuter. Där framkom att Sida i våras ville skicka 30 miljoner kronor till Gaza via UNRWA i humanitärt stöd. Men enligt loggar som SVT tagit del av så ska statssekreterare Diana Janse i sms försökt påverka hur Sida hanterat ärendet. Några dagar senare kom beskedet från Sida att inga pengar skulle betalas ut. Det är inga uppgifter som jag känner till, och det är också Sida som självständigt fattar sina egna beslut vad gäller UNRWA, sade Benjamin Dosa till SVT.
Han bör naturligtvis be om ursäkt för att han har agerar på det sätt som han har gjort, och han bör göra allt för att återuppta stödet till UNRWA.
Säger Lotta Jonsson Fornarve, Vänsterpartiet. Och Miljöpartiet kräver att biståndsminister Benjamin Dosa avgår. Men Vänsterpartiet vill i nuläget inte gå så långt. Ekot har sökt biståndsministern Benjamin Dosa för en kommentar. Och reporter i det här inslaget var Martin Nilsson. En 22-årig svensk åtalas i Danmark mot sitt nekande för att flera gånger rekryterat unga svenskar för att begå mord, det här rapporterar danska medier. Enligt åtalet så har mannen vid 5 tillfällen lejt svenskar som blivit lovade stora summor. Bland annat åtalas mannen för att ha rekryterat de svenska tonårspojkar som tidigare år dömdes till fängelse för ett mordförsök riktat mot ett MC-gäng utanför Köpenhamn. I Georgien har ytterligare en lag antagits som enligt kritiker hotar demokratin och yttrandefriheten i landet. Den nya lagstiftningen skärper en redan existerande lag som kräver av icke-statliga medieorganisationer att registrera sig som utländska agenter. Det är enligt kritiker en variant av en rysk lag som används för att tysta kritiska röster. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskrev i ett uttalande den nya lagen som ytterligare en aggressiv handling till för att begränsa friheten i Georgien och som innebär ännu ett hinder på landets väg mot EU. Det var Ekots nyheter med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Kemikalier är oumbärliga, men vi vet för lite om de hundratusentals som används. Hela tiden tillkommer det nya och gång på gång kommer också larm om faror med kemikalier omkring oss. Det pågår en dragkamp mellan säkrare miljö och en stark industri som slåss för sin konkurrenskraft när nu EU ser över kemikaliereglerna. Här är det andra av två helgprogram om kemikaliernas dolda risker. Det osynliga arvet.
Det skulle ju kännas lite konstigt om man fick reda på att man har mycket miljögifter. Om jag skulle ha fått det, för då, i och med att man lever så normalt, så vad kan man göra åt det? Det känns inte som man kan göra så mycket åt det.
Sofie Leo och dottern Julia är två av några tusen mammor och barn i Värmland som deltar i forskning om hur barn påverkas av kemikalier i hemmiljön. Vi ses i köket i villan i utkanten av Karlstad. Ett trivsamt kök med kamin och blommiga tapeter. Sofie och Julia har genom åren fått lämna prover till forskarna från sig själva och från husets luft. Ja, till och med dammet där hemma har analyserats. Nu är Julia Leo 17 år. Som många andra handlar hon på nätet och vi pratar om att det finns okända kemikalier i varorna som säljs på många sajter.
Nej, alltså man vet ju egentligen inte det. Det finns ju ingen liksom säkerhet när man köper dem. Det är ju liksom på egen risk så att säga. Mm. Men man kan ju tänka sig att det nog finns ett och annat dåliga ämnen där liksom och kemikalier.
Med jämna mellanrum nås vi av larm om skadliga kemikalier. Vårt livsviktiga dricksvatten innehåller PFAS. Det finns i fisk, i våra kroppar kan man mäta rester av kemikalier. Vi omges av mikroplaster. Ja, också plast är kemikalier. Och hormonstörande kemikalier som bisfenoler hittas i nappflaskor och konservburkar. Kemikalier vars risker vi inte anat eftersom vi litar på det som kallats världens starkaste kemikalielagstiftning. Trots detta har kemikaliereglerna visat sig vara ett glest nät där många skadliga ämnen glider genom maskorna. Nu ska EU se över kemikaliereglerna. Här är del 2 av det osynliga arvet om kemikalier, deras risker och om hur säkerhetsreglerna nu ska stöpas om. Det första programmet gav exempel på hur kemikalier påverkar miljö och människa. Allt ifrån hur fiskar simmar i läkemedelsrester i sjöar och åar eftersom de inte fångats upp i avloppsreningsverken till de värmländska familjer där forskarna sett att barnen i sina kroppar fått ärva kemikalier från sina mammor. Kemikalier som sätter spår över generationer trots att halterna inte överstiger det som finns i vår vardagsmiljö. Sofie Leo, Julias mamma.
Det är svårbegripligt för man ser det inte. Så det tror jag nog är en del. Det är lättare med saker som man ser visuellt så. Nu får man bara höra det och det är så svårt att föreställa sig det.
Hej!
Hej, hej!
Kemikalieprojektet i Värmland, Selma-studien, leds av professor Carl Gustav Bornehag. Studien har bland annat visat att kemikalier som fanns i mammans kropp under tidig graviditet kunde påverka barns kognitiva förmåga, möjligheter till inlärning. Forskarna undersökte barnens ordförråd i 2-årsåldern, säger Carl Gustav Bornehag.
Vi såg samband mellan
både enskilda kemikalier men också blandningar av kemikalier. Framförallt de som vi hade misstänkt, nämligen ftalater och fenoler från plastmaterial.
Så plastkemikalier som du nu nämner, de skulle då ha kunnat bidra till den här effekten att barnen fick sämre IQ?
Ja, alltså precis som jag sa, epidemiologin visade att både blandningar av de här plastkemikalierna men också enskilda plastkemikalier var kopplade till att barnen använde färre ord.
Professor Carl Gustav Bornehag som leder Selma-studien som undersöker kemikaliers påverkan på en större befolkning.
Det här är gamla plastflaskor.
Ja, men vad är det i dem då?
Ja, de är tomma nu.
När vi ska göra oss av med kemiska prylar och produkter där hemma är det praktiskt att ta dem till en miljöstation som den här i Tidaholm. Där jobbar Fredrik Malmgren med att sortera och svara på frågor. För det är inte alla som vet vad de kommer med.
Ja, allt som är kemikalier, nu ställer vi ju det, eller ja, de ställer det på bordet, sen tar vi hand om det då, men
Så ni sorterar, de behöver inte göra det?
Nej, det gör de inte, utan det sköter vi för säkerhets skull då, för det kan ju vara lite svårt att ha koll på vad som är vad, utan det är lättast att de lämnar det där och sen sorterar vi det efter då, så. Ja, det.
Kan vi gå och kika lite vad vi har här?
Ja,
ja, jag läser mig till oljefilter och klor och kausticsoda och vad är det? Kvicksilverfall, det låter inget vidare.
Ja, det kan vara gamla termometrar och sånt finns det ju kvicksilver i. Och nu är väl inte jättemycket som kommer in längre, men det händer ju, ja, det gör det.
Är det så att folk tömmer sina gamla skrubbar och så kommer hit med grejer också?
Ja, det är ju mycket sånt. Ja, gamla dödsbon kanske och sånt där. Och, ja, gamla uthus som har stått och samlat grejer. Och sen är det någon som tar över detta och då kommer de hit med det. Och då kan det komma in en del intressanta saker. Så är det ju.
Nu kommer det någon här med... Vad är det du kommer med? Tändare?
Tändare? Ja. Kommer jag med? Ja. Jag ska lägga sig, va?
Jajamän.
Toppen.
Ja.
Kunskapen om kemikalier är begränsad. Varje år används i EU över 200 miljoner ton kemikalier. I EUs register REACH finns omkring 22 000 ämnen registrerade och då räknas inte volymer under ett ton. Cirka 500 kemikalier är väl undersökta globalt och det finns viss information om cirka 10 000 enligt EUs miljömyndighet. Och det är inte en kemikalie i taget vi har kontakt med, de blandas. Och hur det påverkar oss undersöks inte alls. Vi vet inte vad vi har omkring oss och det är tydligt också att reglerna brister eller att de inte följs. När en kemikalie ska registreras måste industrin lämna underlag till EUs register. Men en analys...